Välkomna till Gnällbänken, en innebandypodd. Ja, så blev namnet till slut och det är en hopslagning av orden gnällbältet och ljugarbänk. Vi bor ju trots allt i gnällbältet och ljugarbänk är en plats där man kan sitta och samtala med vänner. Nu kan inte jag träffa enbart vänner i programmet, men ni förstår poängen hoppas jag. Första gästen är Albin Konradsson, tränare för Korsums herrar i Division 2. En kille som jag känner sedan ett par år tillbaka. Och sedan jag blev tränare i HJ så har vårt samarbete intensifierat. Jag vill bara att ni som lyssnar har bilden klart för er innan vi går vidare. Podden är uppdelad i lite olika segment där vi börjar med en faktaruta. Därefter har vi en liten intervju om personens tid fram tills idag. Därefter kör vi 5 snabba. Sen blir det mer att vi pratar om framtiden. Näst sist har vi ett segment som vi kallar Gnällbänken. Och det allra sista segmentet blir att vi pratar om att tippa den serien man deltar i. Men nu ska inte jag prata för mycket, utan vi drar igång det du är här för att lyssna på. Intervjun med Albin Konradsson. Då får jag säga välkommen Albin till Gnällbänken. Första avsnittet, premiären. Hur känns det?
Tack så mycket. Det känns väldigt bra. Det känns intressant och roligt att det äntligen kommer en riktig innebandypodd på något sätt.
Och hur är läget?
Mycket bra. Lite stressad från jobbet, annars är det alldeles utmärkt.
Vi står här i tegelbruket igen, i kontrollrummet. Det är en tisdag, 18 augusti. Runt 6 är nu faktiskt. Så vi kör igång med första delen, som är en liten faktaruta.
Yes.
Ålder?
28, fyller snart 29.
Familj?
Jag har min sambo Josefin, mor och far, bror och syster.
Bo?
Sörbyängen, Örebro.
Utbildning?
Utbildad lärare från förskoleklass upp till gymnasiet i idrott och historia.
Yrke?
Jobbar som lärare nu ute i en fristående skola i Ekeby-Almby.
Största innebandyupplevelsen?
Ja. Bra fråga. Skulle väl säga Gothia Cup guld med Jönköping, juniorallsvenskan Jönköping och och träna med Jönköpings A-lag.
Bästa spelaren du spelat med?
Det måste nog vara Daniel Kalebsson de få gångerna jag fick vara med och lira med Jönköping.
Bästa eller värsta motståndaren du stött på?
David Gillek var väl inte jättetrevlig på gymnasiet att möta. Ja, det är nog den jag kommer på just nu i alla fall.
Finns det någon medalj eller pokal du värderar extra högt?
Nej, egentligen inte. Jag har inte vunnit så mycket, tror jag inte.
Nej. Har du något motto?
Ja, jag försöker väl behandla människor som jag själv vill bli behandlad.
Vad läser du?
Ingenting.
Vad lyssnar du på?
Lyssnar på en väldig blandning musik och väldigt mycket dokumentärer och poddar.
Då svarar du på nästa fråga. Lyssnar du på podcast helt enkelt?
Det gör jag.
Har du deltagit i en podcast?
Nej, det här är första gången för mig.
Och vilket klubbmärke spelar du med?
Jag spelar just nu med en Fat Pipe. Jag bryr mig inte så jättemycket om materialet, för oftast är det inte materialets fel.
Bra, då var jag klara med första delen. Då går vi in på det allra första, begynnelsen. Du är född?
Jag är född på Motala BB och uppväxt i lilla samhället Ödeshög i Östergötland.
Och Ödeshög får jag ändå tänka på när man pratar idrott, det är ju Claes Ingesson.
Absolut.
Ja. Och ni som inte vet får googla, tänker ni är ungdomar.
Verkligen.
Vi går in på idrotten direkt, för det är det vi kommer åt. Men idrotten som barn, vad sysslade du med då?
Jag sysslade nog med allt vad Ödeshög kunde erbjuda. Mycket längdskidor, löpning, tennis, innebandy, fotboll. Massor. Hela tiden. Jag hade gärna aktiviteter varje dag.
Och när kom du i kontakt med innebandyn?
Relativt sent tror jag ändå. Om jag var, eller sent och sent kanske det inte var. Men jag började nog när jag var 12 kanske jag var.
Och du sysslar med flera idrotter under tiden då eller?
Det gjorde jag, absolut.
Så ser du på det med, idag pratar man mycket om liksom att man sysslar med fotboll. Förr gjorde man det mycket mer med fotboll, innebandy, hockey. Man sysslar med många sporter. Idag tenderar det kanske till att man ska fokusera på en sport för att bli bra på den. Hur ser du på det?
Bra fråga. Alltså det blir rätt naturligt när man är uppväxt i Ödeshög att hålla på med väldigt mycket. Många av mina vänner höll på med alla sporter som jag också höll på med. Om jag ser till ett perspektiv när man tittar på Örebro då, så kanske många familjer har svårt att sätta sina barn i många olika idrotter. Skjutsa och hämta. I Ödeshög kunde jag cykla till varje idrott jag hade. Jag är nog av den tanken att barn och ungdomar ska få hålla på med mycket grejer. För jag tror att det blir en ständig utveckling i vad du än har. Om du sen fastnar för innebandy eller fotboll så får du med dig någonting på resan av de andra idrotterna ändå.
Och det är kanske sällan man blir bra på sin idrott när man är så pass ung som 15-16. Det kanske blir senare för många.
Absolut, det gör det.
Om vi då pratar om din ungdomskarriär inom innebandy. Vi fokuserar på innebandy nu. Det jag har hittat är att din moderklubb är Boets IK.
Det stämmer bra.
Vad är det för typ av klubb?
Ja, Boet är ett litet samhälle 5 kilometer utanför Ödeshög som är, ja, det är samhälle och samhälle. Det finns ingenting där. Men Boet fotboll startade upp Boet innebandy med träningar i Ödeshög. Så därav, Ödeshög hade inget innebandylag på den tiden. Och det har de inte fortfarande, för fortfarande Boet som har. Så att en bra, väldigt bra moderförening.
Det var där du började och sen fortsatte du dit till, vad jag kan säga, 0304. Och då bytte du till Jönköping.
Stämmer bra.
Vad var det som gjorde att det blev Jönköping? För det var väl ändå en större förening, en ganska stor förening.
Jag började plugga innebandygymnasiet nere i Mullsjö. Och där hade jag ett väldigt svårt val vad jag skulle välja. Om jag skulle spela i Mullsjö som på den tiden låg i division 2. Eller om jag skulle spela i Jönköping som då låg i Superligan. Jag vet inte, det är någonting jag har gått och funderat på utifrån min karriär om jag verkligen valde rätt. Och Mullsjö ville ju verkligen ha mig till deras division 2-lag. Men jag valde istället att varje dag nästan åka in till Jönköping för att träna. Vilket också tog enormt mycket kraft ifrån mig.
Vi som inte vet, vad pratar vi i tid och
vi pratar en 30 minuter med tåg och sen promenad ifrån Juneporten upp till idrottshuset. Ibland buss ut i Råslätt som vi tränade i. Så det kunde vara upp till en timme transfer dit och en timme hem ibland.
Och det blev rätt slitigt också med skola då till exempel.
Det blev väldigt slitigt. Jag låg efter något fruktansvärt första året, för jag prioriterade ju bara innebandyn. Och vad kan man säga, det sög väl musten ur väldigt många av oss som bodde på internatet och alltihop, att vi blev mindre och mindre motiverade hela tiden på grund av att det kanske blev inte för mycket innebandy men alldeles för mycket meck med själva sporten.
Och efter Jönköping så blev det då Boet igen.
Det stämmer bra. Jag hade väl val i Jönköping, där jag kan på något sätt börja gnälla redan nu kanske, att på den tiden togs det inte tillvara på juniorer som ville någonting. Och då tänker jag inte bara på mig själv, utan det fanns de som var skyhögt mycket bättre än mig, som ingen av dem fick kontrakt. Jag tror en spelare från vårt lag, och vi vann ju det mesta på den tiden, fick kontrakt med Jönköpings A-lag. Det prioriterades de här landslagsspelarna då, landslagsfemman som de hade med Jacke Olofsson, Johan Andersson, Kalebsson med mera, som såklart var extremt duktiga innebandyspelare, men de hade ju ingen koll på ekonomin, vilket de sen fick bekänna färg för senare. Så då hade jag valet och kvalet. Skulle jag flytta hem och börja om på något sätt? Eller skulle jag satsa på någon Mullsjö eller Fagerhult, någon förening där nere? Men jag valde tryggheten och sticka hem efter de åren.
Vad hände då med Jönköping? Alltså, du pratade om ekonomin. Vi som inte riktigt koll på den biten. Bra spelare, kanske lite för högavlönade sett till idrotten. Vad hände med själva Jönköping därefter då?
Jag vågar nog inte gå in på några detaljer, för jag vet inte till 100% faktiskt, utan jag vet bara att de hade problem med ekonomin. Jag tror att de fick lite problem med leverans. Det var massa konstiga grejer. De fick leverans sent med klubbor och sådana grejer, och de fick komma ner och hämta stickor ifrån oss juniorer och lite sådana saker. Så att det kan nog vara mycket det handlar om egentligen. Sen ska jag nog inte uttala mig så mycket om det, för jag hade ju en fantastisk tid i föreningen också.
Och då blev det Boet, men det var inte så länge du var där. Och sen blev det då Mjölby. Mm. Eller var det Norge däremellan som vi pratade lite grann om innan?
Mm. En litet äventyr till Oslo som inte varade allt för länge. Jag och en innebandykompis skulle åka över, tänkte vi, och testa lyckan. Vilket också gick väldigt bra. Vi spelade två försäsongsturneringar med Bärumverken, tror jag de hette. Det var i Sandvika, någon mil norr, tror jag, om Oslo. Allt gick jättebra, men vi hade ju fått allting lovat innan. Vi hade blivit lovade med jobb och vi hade blivit lovade med lägenhet. När vi kom fram hade vi ingenting. Så vi fick jobb till slut, men vi... Allting med norska, man säger medborgarskapet eller sånt, det drog ut på tiden, och då hade vi tjejer hemma bägge två som vi tröttnade på och stack hem istället.
Hur, jag vet inte hur länge du var där totalt, men hur var innebandyn i Norge ett till Sverige?
Ingen höjdare på den tiden. Både jag och Johan var väldigt otränade när vi åkte dit, och det var inga konstigheter egentligen. Det fanns ett par duktiga killar i varje lag, men organisationsmässig katastrof i föreningarna. Sen har det säkerligen gått mycket, mycket framåt under de här. Nu var det ju herrans massa år, som alltså 10 år sedan jag var där. Så att, det har säkert gått framåt, men då var det ingen direkt höjdare.
Då går jag in lite mer på aktuellt för just Örebro, tänker jag. När du väl kom till Örebro. Och då var det. Ja, varför flyttade du till Örebro för det första?
Jag flyttade hit för studierna. Jag var intresserad av att bli lärare, och då passade GH här i Örebro på väldigt, väldigt bra för mig.
Då gick du till Lillån?
Det stämmer bra.
Och hur var det, var då division 2, motsvarande division 1 idag? Hur var tiden där?
Tiden där var väl rätt så kämpig. Det blev väl ungefär en halv säsong när man tänker på försäsongen. Utebliven speltid. Jag åkte med på försäsongsmatcher sent på fredagkvällarna och sånt. Och fick 2 byten eller någonting efter att jag hade varit i Lillån i 2 veckor och tränat. Och i min innebandyvärld så kunde jag lika väl ha stannat hemma då och fått chansen någon annan gång när jag hade tränat upp mig lite mer. Lillån är en väldigt fin förening. Och många av dem jag spelade med har jag fortfarande kontakt med, när jag träffar på. Väldigt trevliga människor, men det stämde nog inte riktigt för mig. Jag var lite tudelad hur jag ville göra. Vill jag leva studentliv och ha det bra? Kunna gå ut när jag vill? Eller skulle jag göra en satsning? Och nu i efterhand så gjorde jag aldrig någon satsning. Så då var det rätt beslut att lämna föreningen. För jag skulle behövt att satsa om jag skulle ta en plats på 2-5 där.
Så du var lite tudelad. Du ville spela innebandy, men du ville vara student. Och då kockade, kanske kan man säga.
Ja, men lite så var det handlade om också. Jag var sugen på en satsning till efter att jag hade tröttnat på innebanden egentligen. Jag spelade ju lite i Mjölby i 2:an, men jag var sugen på att satsa, spela mot bättre föreningar, få bättre domare, lite inramning på matcherna, men samtidigt så ville jag vara student och följa med på alla godheter som finns att erbjuda, och det vart en rejäl krock, och det är väl någonting jag reflekterat över efteråt, att jag ska man spela på den nivån, då får man offra lite mer också.
Och det ska vi säga, jag har också pluggat på universitet, och det är ju en rolig tid. Det är en väldigt rolig tid som man inte vill missa helst. Så det är klart. Man kan få välja rakt ut vad man, fullt ut vad man vill göra. Men då lämnar du Lillån där efter bara 6-7 matcher ungefär. In i november. Och då kom du till Kofum, eller Närke som det heter då.
Ja, det stämmer bra. Jag var nära på att hamna i Hovsta. Var jag. Jag ringde runt lite till föreningar som jag helt enkelt såg. Det gick bra för. För jag vill ändå ha en förening med relativt seriositet, men det kanske också skulle räcka med 2 innebandypass i veckan. Så jag ringde runt i Hovsta, pratade lite med Daniel Jonsson, men de hade jättemycket folk i truppen vid den tiden. Men sen så pratade jag lite på universitetet med John Karlsson som fortfarande spelar i KFM här. Så jag hängde med och fick ett otroligt fint bemötande.
Fick du någon hjälp av Lillån? Alltså, aviserade du på något sätt att du ville lämna och att du ville försöka hitta en annan klubb i stan? Eller?
Nej, det var nog ingenting jag bad om hjälp för heller. Utan, vad hette han nu i Lillån? Ordförande, jag tror han hette Rönnberg eller någonting. Utan han snackade ju om en utlåning till Närke. Vilket jag sa att jag gick med på också. Jag minns inte om jag hade skrivit på någon papper överhuvudtaget med dem. Men jag gick med på det. Men sen när Marcus Karlsson sen hjälpte mig med övergången så var det ju inget lån på det sättet. Utan då var ju att spela för Närke. Och nu i efterhand så var det jäkligt skönt.
Visste du någonting då om Närke? Eller Kofum? Hur man ska säga på det. De heter Närke då, men de har hett Kofum tidigare och nu heter vi Kofum igen. Men visste du någonting om själva klubben i sig?
Nej, ingenting egentligen. Googlade vi lite på innebandy Örebro och om just Närke, så fick man ju se att det är en väldigt stor förening förr i tiden. Och nu är det ju på något sätt en ny satsning också. Vi är en förening som vill någonting. Men jag hade ingen aning om någonting när jag väl landade i Birgittaskolan på den tiden som det var.
Och då kom du in i KFM då och som spelare. Hur var den säsongen 08-09? Då vann ni serien, eller hur?
Ja, då vann vi serien.
Och då blev det kval upp till Division 2.
Det stämmer bra.
Som ni vann också.
Det stämmer. Vi åkte till Gotland en sväng där och då hade ett jäkligt trevligt lag på pappret och mötte ett lag som heller inte egentligen inte hade intresse av att gå upp. Så att resan blev väldigt, väldigt lätt till den serien. Det blev det med just det laget vi hade med.
Och jag anslöt själv då till KFM Närke sommaren 09 där, när ni hade vunnit serien, och det är därifrån jag och Albin lärt känna varandra. Men du spelar ju mest i A-laget och jag spelar mest i B-laget. Har varit så enkelt hela tiden. Sen har vi lärt känna varandra på senare tid när du blivit tränare sen de 2 senaste säsongerna som vi kan gå in på nu, tänkte jag. Och det är ju från och med säsongen 2013-2014 du tränar i A-laget.
Mm, det stämmer bra.
Hur kommer det sig att du blir tränare?
Nej, men jag känner väl att jag har en bra skolning. Jag kan det taktiska. Låter det bara som skryt där kanske, men jag har ju haft 2 fantastiska innebandytränare nere i Mullsjö genom Johan Ivarsson och Mikael Hill som har lärt oss som har gått där nere väldigt mycket. 2 helt olika pedagoger som kan fantastiskt mycket innebandy. Så att, plus att jag har alltid varit en person som en åsiktsmaskin egentligen. Som alltid haft någonting med spelet att göra. Jag kan inte hålla käften. Så att på så sätt när Marcus tackade för sig i KFUM så kände jag bara att, eller för det första, vem fasiken ska ta över? För att tränare hänger, det växer inte. Det kommer inte fram så många och jag vill inte ha någon, om jag ska spela innebandy i vilken division som helst, så vill jag inte ha någon trött jäkel. Utan jag vill ju på något sätt axla Marcus mantel där och göra något bra med en trevlig förening.
Ja, för det ska jag säga, Marcus Karlsson är ju nästan KFUM eller Nacke personifierad. Han har ju varit länge i föreningen, men som vi sa, han kände att han ville tacka för sig och gå vidare. Men den säsongen då slutade till slut med en fjärde placering. Och det får man ändå se som bra när man kommer in som ny tränare och ändra på det som har varit innan. Försöker se lite grann här, vi ligger väl, för om man ska säga till Närke, så var det ju, nej, det märkte jag också när man kom in, att det var, man släppte in väldigt lite mål generellt, men man gjorde inte så mycket heller framåt kanske.
Nej, och det är väl det, förutom förra säsongen så är ju det, har det alltid varit problemet på något sätt. Vi har släppt in minst mål nästan varje år. Och det har vi mycket att tacka till Marcus också. Det är inga svåra taktiska grejer, men varje spelare måste få reda på sin uppgift i banan. Alla fem har ett fantastiskt defensivt jobb framför sig att göra. Och det var Marcus väldigt, väldigt tydlig på att fixa. Sen var ju utmaningen då första året att försöka få oss lite mer offensiva med. Vilket räckte till en fjärde plats, eller det skulle kunna räcka till en andra plats om vi inte gick ner oss de sista två matcherna.
Ja, jag tänkte gå in på det, för det var ju, även om det är en fjärde placering, så kan man ju säga att näst sista matchen mot Wadköping slutade med stor förlust, får man väl säga. Och sen då sista hemmamatchen som jag själv kommer ihåg, det var ju mycket folk i Tegelbruket på den matchen. Vinst där, slutade tvåa, och förlust så ner till fjärde plats. Det är ju så lite som skilde liksom. Och det var en väldigt rolig match att titta på. Själv som man var. Mycket folk och heta känslor. Jag vet inte om du själv har något minne av den matchen.
Jo, det har jag. Jag vet väl om till de här två sista matcherna att vi hade fantastiskt svårt att få ihop tillräckligt med folk. Vilket också har varit en liten KFUM-grej i slutet av säsongen, att nej, men jag är mätt på det här, jag vill ha sommarlov nu på något sätt. Vilket vi kunde borsta av till förra säsongen i alla fall. Men vi mötte ett bra Hosta då också. Det är inget att säga om, de hade fått ner några killar från Lillån som gjorde skillnad helt enkelt.
Men om vi då går in på förra säsongen, som är ganska så aktuell fortfarande i och med att vi inte börjat en ny än. Där slutade det med en andra placering, en poäng efter Vasahus. Vem så den komma? Nej. Men vad har du att säga om den säsongen? För den är ju, statistiskt sett, den är ju väldigt bra.
Ja, jo, det är den ju. Har väl ingen besvikelse över säsongen på så, men Vasahus har ett jäkligt bra lag. De har ett smart lag också. Alla har spelat högre där och har koll på. Sen i efterhand har väl vi gått in, och det kan man klandra sig själv på lite fel taktiskt i de matcherna också. Men det tar jag åt. Men sen att vi kanske gör våra två absolut sämsta matcher där också. När vi viker ner oss på det sättet. När vi har ett material som ska kunna fixa i alla fall en match av dem. Och det är ju samma sak. Vi kanske inte förlorade serien där, utan vi kanske förlorade den hemma mot IBF Örebro. Där vi fick stryk i sadden. Hade vi tagit den så hade vi vunnit serien också. Och då stod vi ju där utan centra när Jocke Lundberg hade gått sönder på uppvärmningen. Så att det är tillfälligheter. Sen tycker jag huset var värda att vinna förra året, för de var mest stabila.
Ja, absolut. Det var ju kul att kolla på Vasahus. Då var det ju. Men det var kanske ingen som förväntade sig det inför säsongen. Även om de har bra spelare, så man kan förvänta sig.
Nej, nej, så är det ju. Sen vet jag inte om jag tycker att det är kul att kolla på Vasahus heller, om jag ska välja. Jag tycker det är sånt jävla gnäll på de matcherna, så det är helt sjukt.
Sen... Det kan väl du uppskatta som är åsiktsmaskin själv?
Ja, men det får ju gå till en viss gräns när det nästan känns som att det finns domare i Örebro län som är rädda för dem. Så ja, jag vet inte. Jag har många vänner i Vasahus också, men jag tycker att några spelare där kanske går över gränsen ett par matcher för mycket per säsong.
Ja, det är heta känslor. Så är det ju. Du var ju som jag tittar på matchen i kvalet som Vasahus spelade. Det var också rätt så heta känslor mot Perus. Vi lämnar det där. Men det jag vill komma in på statistiskt är att ni gör ju ändå näst flest mål i serien. Vasahus gör flest på 241, men KFM gör 216. Och släpper in 90 bara. Det är minst i den säsongen. Och det är ju jättebra.
Ja, det är bra. Det är riktigt bra, är det.
Det är ju den här defensiva, trygga stabiliteten som man liksom har värnat om, som ni har värnat om då, du och Harry. Men även lagt till det här momentet med just att kunna göra fler mål.
Ja, absolut. Vi hade ett större driv anfallsmässigt förra året. Det var egentligen matcherna mot Vasahus där de visste hur de skulle stänga oss. Och de hade inte särskilt svårt, framförallt inte när vi inte rör på oss. Så att, annars de andra matcherna när vi sticker ifrån och gör mycket mål, det handlar ju mycket om att vi har fått in väldigt bra spelare till föreningen. Vi har haft extremt stabila backar, vi har haft backar som har en förmåga att transportera bollen, leverera bollen på ett bra sätt. Vi har fortfarande Marcus Alpstam som är väl den bästa snipern i Örebro län, eller som någonsin kommer vara det med. Blandat med, nej men det är ju rutin. Och sen fick vi in Jocke Lundberg förra året, vi fick in Henrik från Mora, så det ger mycket att få in ett par spelare som framförallt kommer utifrån och inte har stått i Närke eller KFM och spelat flera säsonger, som också kan säga ifrån. Det är väldigt viktigt.
Då byter vi fokus just nu bara. Så kör vi 5 snabba frågor du får svara på och prata lite kort om dem.
Yes.
Är du med?
Ja.
Offensiven eller defensiven?
Defensiven.
Mål eller assist?
Assist.
Vilja eller klass?
Vilja.
Finlirare eller arbetshäst?
Arbetshäst.
Malmö FF eller AIK?
Åh, herregud. Får man passa?
Ja, det får du göra.
Nej, då säger jag MFF på sista.
Den sista där är för att Albin är ju hardcore IFK göteborgare. Det var lite kul att sätta dig på den. Ja, offensiven och defensiven, vad tänker du där?
Nej, men du måste ha klara direktiv och du måste alltid börja defensivt. Jag menar, släpper du in färre mål än vad du gör, då har du vunnit matchen. Du måste börja ifrån målvakt och gå över till backar, center, forward. Alla måste ställa sig i ledet och ta en uppgift på allvar defensivt. Annars så funkar det inte. Vilket jag och Harry har varit väldigt tydliga med också. Vi kanske har haft spelare i KFM som är relativt duktiga med klubban. De är bra offensivt, men de klarar inte av uppgifterna defensivt och då kan inte vi spela sådana spelare. Så enkelt är det bara.
Mål eller assist då? Assist var du på den.
Ja, det gjorde jag. Det spelar väl egentligen ingen större roll. Jag var ju den här tråkiga urtypen av innebandyspelare när jag var 12, 13, 14 år som sprang runt med någon ful bandana på sig och passade aldrig bollen och sköt, bara varit skitnöjd. Vilket jag senare sen fick höra när jag började på gymnasiet att jag ska börja leverera bollen. Så att jag har nog varit den här urtypen av en innebandyspelare som jag i dagsläget hatar, kan man säga. Så att mål eller assist spelar egentligen ingen större roll.
Vilja eller klass? Var du...
Ja, solklart vilja. För att det är ju på något sätt det man bygger spelet på. Har du ingen vilja, har du ingen arbetsmoral till det, så spelar det inte någon roll vilken klass du har.
Och det är ganska lik ändå, men jag tänkte finlira arbetshäst. Det kan man också, jag brukar säga att innebandy är lirarnas sport, brukar man ju säga lite grann. Men, ja, men det är mycket mer också, vi som är insatta i sporten. Ja.
Absolut. Ja, men det, titta på vilken match som helst i de högre divisionerna. Du har då kanske 3 5-er och alla spelare. Det är skitsamma om du är en landslagsspelare eller om du är en spelare som knappt platsar, så har du samma uppgift i spelet. Du måste helt enkelt slita arslet av dig.
Vi behöver inte kommentera den sista, eller?
Nej, det behöver vi inte göra.
Nej, då struntar vi i den sista 5-an där. Men vi går in på, i och med att vi pratar om de 2 föregående säsongerna, så pratar vi om nästa säsong. Och om vi börjar prata om själva ledarstaben i sig, så fortsätter du. Vilket, om jag får tala för KFUM, tycker vi alla är kul, för det har hänt väldigt mycket bra sedan du kom in i bilden. Du har utvecklat, kan man säga ju. Men Harry tackar för sig. Och Micke Nilsson kommer in som assisterande, spelande. Och Andreas Ram blir lagledare. Vi ändå utökar och försöker stärka ledarsidan. Hur ser du på, ni har ändå pratat lite grann om säsongen, hur ser du på ert samarbete?
Väldigt positivt. Jag tror att det kommer bli hur bra som helst. Jag och Micke känner varandra väldigt väl sedan Lillån-tiden också. Där han då under den tiden var kapten och assisterande tränare. Så att det är en person som jag tycker väldigt mycket om. Så vi har väldigt roligt tillsammans. Samtidigt som han är extremt seriös i allting han går in i, vilket jag också tycker om. Så att vi tillsammans med Andreas kommer nog bygga den här seniortruppen, tror jag, på ett väldigt bra sätt.
Om vi talar lite grann om spelet i allmänhet, vad liksom blev viktigast att utveckla den här säsongen? Det har ändå gått steg för steg, som du säger, det var lite grann för mer en offensiv prägel kanske. Och den kan man ändå säga att ni satte förra året lite mer, plus att ni stärkte defensiven. Vad ska ni utveckla nu?
Vi har en idé av vad vi ska utveckla. Sen beror det också på vilket material vi får till slutändan. Helt enkelt vilka spelare vi har till vårt förfogande, så kan man göra olika saker. Har du snabba, energiska forwards, då kan du kliva upp högre i banan. Vi har en salig blandning av det hela, vilket gör det ännu mer roligt, tycker jag. Vi vill hitta på någonting offensivt när vi kliver upp i banan. Vi vill kunna. Vi har väldigt snabba backar, så att jag har en tro på att vi ska kunna bli ännu mer offensiva i år. För defensivt vet vi var vi står på något sätt.
Hur ser truppen ut då? Nyförvärv, tappade spel. Vi kan börja med tappade spelare. Och det finns ju ganska konkret ändå vilka som har försvunnit.
Joakim Lundberg lämnar ju för Thorengruppen. Andreas Nilsson, som har varit lagkapten nu i någon säsong, tror jag det blir, sen Filip lämnade. Han är klar, färdigpluggad, åker ner till Skåne, och Anton Fridhagen sticker också iväg och ska börja läsa i Stockholm. Så det är ju 3 stora tapp. Plus att det kan bli ett fjärde stort tapp också. Vi får se lite där. Vi jobbar på den lösningen. Så det är kännbart för oss, såklart. Vi tappar 2 backar som två jäkligt duktiga backar, 2 väldigt olika backar. Vi tappar ju det framförallt, tycker jag, med hur Anton gick framåt förra året med fysiken. Och Andreas är en fantastisk människa och en duktig innebandyspelare, så det är stora tapp tillsammans med Lumber, som kunde leverera lite poäng förra året, ändå att han i princip var skadad hela säsongen.
Nyförvärv, det är väl kanske inget, det finns ju några på gång, men inget vi kommer att säga här såklart, men är det någon som är klar?
En kille är klar, en kille från Mora, en back. Kan jag väl nästan sticka ut näsan med att säga efter våra samtal. jobba på en kille till uppåt i landet. Och vi på något sätt har väl blivit studenternas förening. Och vi utesluter väl inte att vi får in en back till senare.
Det låter intressant för framtiden. Kommer ni ta första platsen i år?
Får vi ihop det som jag önskar så kommer vi absolut vara med där uppe.
Men om jag säger att laget är lite ålderstiget, vad säger du då?
Då säger jag så att då är det dags för juniorerna att träna ännu mer. Nej, skämt åsido. Men den här diskussionen har jag haft med många innan och på något sätt så jag kan inte ta hänsyn till någon ålder när jag tar ut ett lag utan jag måste alltid se till lagets bästa. Sen finns det också en jäkligt skön tanke med KFUM som jag gillar och därför också lite för att jag fortsätter att vi har väldigt bra juniorer på gång upp. Säkert flertalet juniorer som vi kan pröva på i vissa matcher i år. Vilket känns väldigt inspirerande. Men så länge de som är äldre gör ett bättre jobb än just för tillfället någon som är yngre så kommer jag inte gå på någon pension på de äldre.
Vi tänkte prata lite grann om serien alldeles strax. Men podden heter ju Gnällbänken. Och då har vi ett segment där vi låter gästen då få gnälla fritt. Ingen som säger emot ingenting. Utan man får chans att gnälla fritt kring ett ämne eller vad man vill. Allting behöver inte vara allting så tillrättalagt alltid. Utan säga vad man vill. Och har du någonting där Albin du vill gnälla fritt på?
Ingenting egentligen som jag har intränat men när det gäller mig så finns det alltid saker att gnälla kring. Kollar man trafikmässigt om jag ska börja så i den här stan så kan inte örebroarna köra bil. Nu är jag från Östergötland och det åks fantastiskt mycket bättre bil i Östergötland än i Närkelän. På något sätt skärpning. Tittar man innebandy så tycker jag på något sätt att träning ska ge färdighet och det ser man inte på alla domare i det här förbundet. Så det är väl också så, den här kommunikationen mellan lagen, det har blivit bättre men på samma sätt så måste man kunna ta en dialog med spelare, med ledare, med vem som helst för att få en trevlig stämning. Vi pratar väldigt mycket om att bete oss på ett korrekt sätt. Och prata med och kommunicera med både andra ledare, spelare och alltihopa för att få en trevlig inramning i matcherna. Där måste innebandyn också få hjälp av domarna tycker jag. Vad kan man klaga mer på? Vad kan man gnälla mer? Det finns hur mycket som helst. Jag gillar det här begreppet också i Örebro som jag aldrig har hört innan det här med gamla talanger. Det tycker jag är fantastiskt på något sätt.
Kan du utveckla?
Nej, men hur länge får man vara en talang? Så här, vi har värvat en gammal talang. Vi har värvat talanger som är liksom 25 år nu. Det är inga talanger längre. Talanger är man väl fram till man var 14-15 år. Det anser jag i alla fall. Utan då får man helt enkelt skriva på sin hemsida att man har värvat en spelare istället. Jag vet inte, det är mycket konstigt som jag inte riktigt förstår och det är väl just, sen har ju jag vet inte, jag har väl någonting emot innebandyn också egentligen med det jag var inne på i början av programmet, det här med att ha 7-8 klubbor till varje träning, för jag vet inte, tror man att man ska slå sönder alla då och svettband här och var och det är bara för mycket liksom, du behöver en klubba på skor för att spela och sen skjuter du utanför, men då är det troligtvis ditt eget fel och inte klubbans fel. Det spelar ingen roll. Jag spelar med en klubba framför 350 spänn och jag träffar mål ibland och det är mitt fel varje gång. Så att, ja, jag tror jag har gnällt klart.
Du har en liten hatkärlek till sporten.
Jo, men det måste jag säga att jag har. Men det är väl att jag har nog... Jag kanske sprang runt där med någon form av filt på skallen när jag var 12-13 år, men... den filten ramlade av rätt så fort och det här långa håret också, utan det är ju en det är ju en sport som har utvecklats väldigt mycket, och då måste vi kanske tänka på hur vi ser ut på plan med, så att inte hockeyn kallar oss för, ja, jag vet inte, någon
jollboll.
Ja, men ungefär så. Det kan väl jag köpa också, att ser man då, ja, 15 stycken komma in där med 95 svettband över hela kroppen, och jag menar, då har ju vi mer skydd än vad hockeyn har. Liksom det, och vi spelar med en plastboll. Så att, nej. Vi får klippa oss helt enkelt.
Då går vi vidare med sista grejen. Och vi ska prata lite grann om Division 2. Du skulle få tippa, men vi pratar lite mer kring lagen som finns och förmodade placeringar kanske. Det är lite svårt att veta också när vissa lag är väldigt öppna med hur de ser ut och vissa lag vet man ingenting om. Det är väl några lag som kommunicerar väldigt mycket via hemsidan. Vi försöker vara ett av dem, och Florbach Club är ett exempel och så. Men övriga lag vet man ingenting om förutom ryktesvägen. Vi tittar lite grann på lagen som finns i serien. Och då är det ju Ekeby, Hovsta, IBF Övre Ungdom, Vasahus, KFUM, Kopparberg, Nora, Påsboda, Vadköping, Varberga, Lindesberg och Örebro Florbach Club. Och nya där då är ju Florbach Club och Nora som kom upp. I övrigt så är det ju samma lag som är kvar. Vad tror du om Vasahus som vann serien?
Jag tror att de kommer bli minst lika bra i år. Jag tror de behåller ungefär samma lag. Nu vet jag att de värvat in en spelare som vi ville ha med Axel Johansson. Så det är väl ingenting som skrämmer. Vi får helt enkelt se till så att Axel blir dålig på något sätt. Men han är ju rätt så bra. Nej, så att Vasahus kommer... Jag menar, de tränar inte. De håller på att bli äldre, många av dem också. Så att... Jag tror ändå att de kommer ligga med väldigt bra i den här serien. De är så pass intelligenta innebandyspelare.
Och sen kan man ju hoppas att ni tar lärdom av matcherna förra säsongen och kanske försöker radera ut deras offensiva saker och stänga till och försöka spela ert spel, så att säga.
Absolut. Det som är det luriga med Vasahus nu är att förr när man mötte dem, men Då var de ju bara där. De kom oftast med 10 man mot oss i vilket fall som helst. Då hade de bästa med, men då hade de inga som sprang. Nu har de ju fått in Jimmy Eriksson, Palten, Oskar från Linde. Så att nu har de ju folk som springer. Liksom. Palten sprang ju ingenting i Linde, men fan, han sprang ju sin i helvete i år nu. Så jag vet inte vad de har slängt i honom, men de har spelare som gör jobbet nu i alla fall. Och sen gnäller de så att de får med sig domaren, så att vi får nog gnälla lika mycket de matcherna, tror jag.
Vi har pratat om KFUM ju. Vi tar trean också för serien, sen går vi in på lite andra lag. Men Hovsta som landar trea till slut. Vet du någonting där, eller vad tror du om dem?
Jag vet ingenting egentligen.
Och de byggde ju, stor del av laget förra året var ju det lag som spelade i HJ-serien till exempel. Mm. För Lillån då.
Och de gjorde det ju väldigt bra förra året. De spelade en trevlig innebandy. Fortfarande juniorer, så bjuder på rätt så mycket gör de. Men har en förmåga också att göra mycket mål framåt. Nu i år vet jag inte vad de får för trupp. Det beror väl mycket på hur framåt de här juniorerna har gått. Om de ska få chansen i Lillån exempelvis. Som då är någon form av samarbetsförening eller moderförening. Jag vet inte vad man ska säga, men så det är lite bu eller bä där. Jag tror säkert att de kommer hålla till på övre halvan också.
Det brukar de göra. Jag vill, nu sa jag de tre första, men jag vill prata Vadköping också, för att de brukar ju vara tuffa att möta. De brukar ha väldigt bra spelare i Vadköping. Förra året på slutet så föll de igenom lite grann. Det verkar som att man hade svårt för folk, och jag vet inte om det var till hemmamatchen vi hade mot dem på våren där, men det var väl 9 man eller någonting i truppen. Alltså, det var väl lite för Vadköping. De brukar ofta komma med 3-5 och 2 målvakter, full trupp liksom. Men det är som att motivationen tog slut förra året när det kanske drog ifrån i toppen. Det som.
Ja, det var väl lite vad man har hört också. Det är ett jag tycker det är ett rätt så trevligt lag att möta ändå. Det är
absolut.
Bra dueller, trevliga människor runt omkring. Familjen Ingvarsson sköter det där på ett skitbra sätt. Sen är det lite, de har ju värvat in i vanlig ordning extremt mycket spelare. Så jag hoppas de ska skaffa ett B-lag för alla spelare snart också, så alla får spela. Men det är väl någon idé där också. Jag menar, de driver en förening, de måste ha in pengar, och alla som skriver över för dem har ju också, alla vill ju spela, men alla kommer inte att få spela. Men alla drar sitt strå till stacken, och förra året, och kanske var året innan också, som folk börjar vika av efter jul, vilket är lite tråkigt faktiskt. Men de ser ut att få en trevlig trupp i Åmö med både, ja, rätt så många breddspelare skulle jag kalla dem, om man ska titta på vilka de har värvat, men ändå några toppar tycker jag.
Nya lag då? Det är ju alltid kul att prata om. Det är också jättesvårt att säga, men vi börjar med ett lag som är ett offensiva på att bygga och värva, och det är Nora. Det händer väldigt mycket där uppe i norr. Men en tjeckisk landslagsman nu som för ett tag sedan som kom in, va? Och händer mycket. Vad tror du? De har till och med startat ett B-lag faktiskt. Till division 3. Så att det är kul att det händer mycket. Och det behövs på alla, inte bara centralt Örebro, utan det behövs ju norr och det behövs söder. Men vad tror du om Nora? Där är ju Vidback, har ju bett sportchef där. Som var tränare. Och fått in en ny tränare som jag tyvärr inte kan namnet på just nu. Men det händer ju mycket i alla fall.
Ja, det händer mycket. Och Vidback var även i kontakt med mig om att träna dem till året. Så vi hann inte diskutera så jättemycket. Men det är kul. Extremt kul att det satsas. Sen är det ju frågan. Vad nu startar de ett B-lag, så att jag hoppas de tar hand om dem, alla de spelarna de har. Och det är väl det tanken är med B-laget också. Nu har de ju värvat in väldigt mycket i år.
Och många bra också. Alltså, och några intressanta Walker. Robert Walker till exempel, som inte jag har koll på. Man känner till namnet ju, men inte så mycket mer. Men det är intressant i alla fall.
Ja, men det är. Och han kommer väl säkert se ut som han gör på fotbollsplanen. En riktig arbetsmyra så. Vilket vi tycker om. Nej, men de mest intressanta, det är ju, Tjecken vet jag inget om, men liksom spelar U19 i Tjecken, tror han gjorde det. Det kanske de flesta kan göra, tänkte jag säga. Men Andreas Johansson är ju ett skitbra nyförvärv, och även, nu ska vi se, Pontus heter han, va? Från Lindema, vilket kommer försvaga Linde väldigt mycket. De är ju extremt duktiga offensivt, och jag tycker de har ett spännande lag. Jag var ju med och mötte dem med Division 3-laget förra året. Då var jag inte med borta, men vi tog ju dem faktiskt på hemmaplan. Men att de får in Andreas Johansson, och sen att de behåller Josef Steiner, är ju, ja, det är ju två riktigt bra spelare. Sen är de, tror jag, de är väldigt stabila. De har ju faktiskt Alexander Wiberg i mål med, som är en duktig division 2-målvakt tycker jag.
Den är ju alltid svårigheten när man värvar mycket och bygger ihop laget ju. Det är väl det som ska bli intressant att se. Kan de bygga på det de hade förra året och spetsa till det liksom? Det är väl det de vill göra, men det är inte alltid så lätt i praktiken.
Nej, det är det ju inte. Och de har ju säkert den tanken också. De har ju börjat väldigt tidigt nu. Jag tror att de har redan nu hunnit spela två stycken träningsmatcher när inte vi ens har gått in i hall. Så de har börjat väldigt tidigt och kanske inte fått in alla. Jag vet ju att några av de där bästa gubbarna spelar fotboll också i Nora. Men frågan är ju var pengarna kommer ifrån om man lockar till sig de spelarna. Är det samma travgubbe som fixar det med gällande Wikström i Nora Pärskyttan? Eller var kommer stashen ifrån? För att jag vet inte, nu har de ändå lockat några grabbar som är duktiga ifrån Örebro och några grabbar som är ännu bättre ifrån Linde. Och det kan ju vara så att de har kommit självmånd. Annars så har de en liten guldgruva där de vaskar guld någonstans eller så.
Vi tar uppstickarlaget, tycker jag. Startade förra året i trean. kom till slut upp. De, nu ska, minns jag inte exakt hur serien slutade faktiskt i division 3, men jag tror inte de vann, va? Örebro Flåbollklubb. Jag
tror de kom trea till och med.
Ja. Men ändå uppstickare och ta sig upp direkt. Vilket var deras mål. Men ja, vad tror vi om... Där har vi några personer som spelat i KFUM och några KFUM-produkter också.
Ja, vet inte jättemycket. Vi mötte dem i DM där jag skrev något referat om FBC nybygge, tror jag de kallar dem för. Och det gillar de väl inte riktigt. Men nej, jag tror de kan bli bra i år. Det är väl ett gäng med spelare som de själv säger kanske inte som har fått någon chans i andra föreningar så. Men som, jag menar, jag var med när vi mötte dem i trean förra året, och det är ett lag som kommer höja kvaliteten på serien, som säkert som Nora kommer ligga med i toppen också. Har fått in rätt bra material. Har fått in Erik Billock som tränare med, som har sina år på nacken, så att jag tror de blir att räkna med, absolut. Och det blir nog en tuff uppgift för oss i KFUM att försöka slå hål på dem också.
Sen är ju tjusningen med innebandy, för det är ju fortfarande division 2. Det är inga proffs på något sätt. Så det är det som är tjusningen också. Man kan säga mycket nu, sen kan det hända så mycket under säsong med skador eller folk som flyttar eller får jobb. Eller, ja. Så att man vet ju aldrig, kan komma in väldigt bra spelare nu på slutet också, med studenter till exempel, som vi brukar ha nytta av. Så att det kan hända så mycket mer. Men vem åker ur? Det måste du svara på.
Ja, ett eller två lag. Vad vill du att jag ska svara på?
Du kan inte ha tre bottenplaceringar annars. Det är ju ett lag som åker ur och två som får kvala, så att säga.
Det blir väldigt, väldigt svårt. Men jag tror att lagerna där nere, det kommer vara Ekeby, tror jag. Kanske. Ja, det är också svårt vad de har fått för folk och sådär. Varberga tror jag kommer få det väldigt tufft. Pålsboda är också sån här bullebä, liksom. Är Patrik med de matcherna så gör ju han sina poäng, och då halkar de kvar på något konstigt vis varje år. IBF Örebro beror helt vilket folk också, men det har ju varit ett par spelare där som har lämnat, vad jag har fått vetskap om i alla fall. Sen är det ju om Kopparberg fortfarande kan leverera på hemmaplan. Det är skitsvårt att säga, tyvärr.
Men det var jättekul att få prata med dig, Albin. Premiärpodden.
Tack detsamma. Väldigt intressant.
Ja, vi får se om det blir långlivat där. Men då hoppas jag att vi får in en ny gäst ganska så snart. Men ni får hålla till god med det avsnittet. Och så hörs vi av framöver. Det var kul att prata med Albin och få veta mer om hans bakgrund inom innebandyn. Dessutom är han väldigt frispråkig och säger det han tycker och tänker, vilket är väldigt uppfriskande. Och som jag sagt innan, så känner jag Albin sedan ett par år tillbaka, men han har inte alls koll på allt det som vi pratade om under inspelningen. En liten reflektion för egen del är att det är väldigt svårt att dels följa sitt manus med frågor som man förberett, men samtidigt ställa frågor allt eftersom att intressanta ämnen dök upp. Så pass ärlig vill jag ändå vara med dig som lyssnar. Men jag hoppas att jag kan utvecklas inom detta allt eftersom det blir fler poddar. Det tog lite tid att få ut första avsnittet. Det beror främst på att den här podden sker helt på ideell basis och av eget intresse. Och jag är i den fasen att jag lär mig allt om inspelning, intervjuteknik, mixning och klippning. Jag vill passa på att tacka Elias Gustafsson och Sensus för all hjälp jag fått för att komma igång med det här projektet. Jag håller just nu på att undersöka vart jag ska lägga upp avsnitten, så att du som lyssnar kommer kunna få upp podden rakt in i de appar där poddar finns att hämta idag. Så fort jag fixat detta så återkommer jag på stöd. Nästa gäst är redan kontaktad och vi letar efter ett datum som passar oss för att göra inspelningen under nästa vecka, det vill säga vecka 36. Tills dess får ni hålla ut, kära vänner.